Det är natt den 9 september i år. Ett bostadsområde i Uppsala. Gula radhus av tegel omger en liten lekpark med en ljusblå rutschkana. Vid ett av husen står en person och knackar på en av dörrarna. Ingen öppnar. Personen går runt till husets baksida, över gräset, in i en liten skogsdunge som finns där bakom. Där tar han upp ett vapen och skjuter rakt in i radhuslängan. I ett av hemmen här bor svärmodern till Rawa Majid, ledaren för Foxtrot-nätverket. Hon är inte hemma vid tillfället, men skottet som avlossades verkar ha varit ämnat för henne. Det är så hon berättar för P4 Uppland om det som hände den där natten. Och det här är inte enda gången som en anhörig till en kriminell angripits med extremt våld i Sverige. I Gränby, också i Uppsala, dödades mamman till en gängkriminell. Och i Eneby i Norrköping har en annan anhörig, som inte heller verkar ha något med konflikten eller med kriminalitet att göra, utsatts för ett attentat.
I vissa fall så kan det räcka med att man har ett gemensamt DNA, så kan man ha en hotbild emot sig.
Och vi har även i Uppsala fått rapporter också. Vi vet att vissa skolor, där vissa elever, de kommer inte ens till skolan.
Gängkonfliktens potentiella offer har mångdubblats nu när familj och släktingar till kriminella också är måltavlor. Jag heter Fernando Arias. Välkommen till Konflikt.
Hallå.
Ja, hejsan. Hej, det är Anja här på Sveriges Radio. Vi skrev förut på Messenger.
Hej Anja, hur mår du?
Konflikts Anja Salberg har under flera veckor haft kontakt med en mamma till en ung kille som sköts ihjäl i Stockholm efter sommaren.
Jag beklagar sorgen att du har förlorat din son.
Ja, det är jättesvårt och jätteledsen.
Ja, jag förstår det.
Och vi har bestämt att inte använda hennes riktiga namn för att värna hennes säkerhet.
Ja, det, jag tänkte bara att om inte hela mitt namn ska komma förbi. För
självklart.
Att, nej, jag kallar mig för Catalina.
Catalina?
Ja.
Mm.
Ja.
Och vi kallar henne Catalina. Första gången vi hörs har det bara gått en vecka sedan hennes son skjutits till döds med flera skott. Hon vill berätta om honom. Hur allt blev som det blev och om vad hon tycker måste till nu för att hindra att fler ungar dör alldeles för tidigt. Hon vill ses. Säger att vi kan träffas på hotell eller kanske hemma hos henne.
Ja, det är inga problem. Jag kan när som. Jag har tid. Jag kan träffa dig när du...
Ja.
Det kanske finns en Scandi-hotell, du vet då, som kan få låna ett rum då, och då kan vi sitta där i lugn och ro. Annars är ni jättevälkommen hem till mig, det är inga problem.
Men några dagar senare skriver hon att hon flyttats till ett skyddat boende på grund av hot. Polisen, skriver hon, säger att jag inte ska visa mitt ansikte i media. Jag är rädd, men vill inte vara tyst. Jag tänker prata för min son som nu är död. Du har mitt nummer. Några dagar senare ringer jag och... Ja, vad säger man?
Hur mår du?
Jag vet inte hur man kan må just nu, men jag är stabil. Men jag har sorg och min son är död och jag kommer aldrig få tillbaka honom.
Catalina har inte varit i sitt hem sedan sonen sköts ihjäl.
De är oroliga för mitt liv. Mm. Så därför får inte jag vara hemma.
Det har gått en månad sedan dödsskjutningen. Hon minns kvällen i detalj. Oron som kom krypande när sonen inte svarade.
Och jag skriver meddelandet, svarar jag orolig för, varför svarar du inte? Hallå? Och då ringer jag till honom 21.35 och då var det upptaget. Och då var det som att han pratade med någon och sen 21.36 då fick jag inget svar.
Och sen poliserna som knackade på dörren sent på kvällen.
De går in, båda två, jag kommer ihåg, de kommer in och de säger, vi vill se till dig sak, din son, vi beklagar sorgen, han är död. Och då jag skriker och jag gråter, jag sa nej, jag ramlade på golvet, jag fick nästan hjärtinfarkt. Och det var hemskt, det var det hemskaste nyheten en mamma kan få faktiskt.
Och så minnena från kaosartade scener på sjukhuset.
Så när jag kommer fram till sjukhuset, vi åker, det tar ju lång tid att komma. Vi kommer fram och då är det jättemycket poliser runt överallt, i alla kanterna. Alltså vart jag än ser så står det polisbilar och vaktar. Och så kommer jag in och träffar poliserna, var jättetrevliga och skakade med mig och... Men i alla fall, han var en fin pojke. Han hade jättevita tänder. Han hade inga hål. Han hade långa fransar. Han lagade bästa maten. Han jobbade bra. Han skötte sina tider. Han...
En mamma som förlorat en son. En son som förlorats tidigare. Som litet barn omhändertogs han och hans syskon enligt lagen om vård av unga. De växte upp i olika fosterhem.
Jag kämpade inom rättegång och domstolar för att få hem dem.
När hennes barn blivit tonåringar säger Kadalina att hon fick hem dem igen. Det var tufft.
Då kände inte mig. Vi hade ingen anknytning.
Gick han i skolan då? Eller hur funkade det?
Ja, han gick i skolan. Han gick i skolan men hamnade med fel människor i skolan också. Och sen, jag bodde på en trång liten lägenhet. Och jag var en enkel människa, va? Och jag jobbade som undersköterska. Jag hade ett vanligt lön, va? Så jag tjänade inte miljoner. Så jag kunde inte gå och köpa till exempel de här märkeskläderna. Och jag tyckte... för min del, jag tyckte ju second hand-kläder för mig eller leva normalt billigt. Jag tyckte jag är en sån person. Och de levde ju upp med en annan mentalitet. Att det skulle vara märken och allt ska vara dyrt. Och sådana saker. Sen säger socialen att men du måste flytta till en större lägenhet. Och när vi flyttade till den andra större lägenheten som de ville. Där vi hamnade där kriminaliteten fanns runt omkring mig. Och sen fanns det andra saker som finns med. Det är lång historia, va?
Sonen hamnade i kriminalitet. Placerades på SIS-hem. Men tyckte mamman, han verkade vara på rätt väg sen i våras. Hon säger att han sommarjobbade och ville börja plugga och hon tror att han var drogfri. Enligt Kadalina var han inte med i något gäng.
Han var en jättefin människa, han hade ett stort hjärta.
Men du, vad vet du om hans, för att jag förstår att du har sett den bilden, men vad vet du om hans eventuella aktiviteter inom gäng?
Enligt uppgifter som cirkulerat i media hade Kadalinas son lockats till platsen där han sköts ihjäl. Av en person med kopplingar till det kriminella nätverket Foxtrot.
Jag hade ingenting med Foxtrot att göra. Det kan jag säga till dig.
Hur kan du vara så säker på det?
För att jag har frågat hans äldre bror och han säger nej.
Det är svårt att veta om och i så fall hur sonen var kopplad till något kriminellt nätverk. Vi vet att sonen tidigare dömts för narkotikabrott. I början av oktober häktades en man i 20-årsåldern, misstänkt för dödsskjutningen.
Det enda jag vill att rättvisa ska skippas. Mm.
Kadalina är kvar med en massa frågor. Nästan besatt av tanken på vad sonens sista ord var. Vet de två läkarna som var först på plats efter skjutningen och försökte rädda hans liv? Vet ambulanspersonalen? Och så har de fått höra att en 11-årig pojke blev vittne till mordet. Hur mår han idag? Han måste vara traumatiserad för livet, säger Kadalina till mig. Och så kan hon inte släppa tanken på varför hon inte kommit och träffat honom den där dagen när han sköt sig ihjäl.
Han ringde mig dagen innan, eller den dagen innan. Han sa, mamma, kan du komma imorgon? Och jag hade precis en tid till läkaren, va? För blodtrycket. Jag hade en läkartid och därför åkte inte jag. Och jag ångrar mig att jag inte avbokade den där tiden och att inte jag åkte till jag. Jag ångrar mig så mycket.
Mm.
Ett liv som slagits i spillror. Jag ringer igen en dag senare för att bättre förstå det skydd hon fått av polisen. Men jag ringer väldigt olägligt.
Hur är det?
Det är inte bra. Jag träffar min son just nu. Jag sitter i kistan där.
Ett sista farväl inför begravningen. Hon hör av sig samma dag, strax efter att hon haft ett samtal med polisen.
Ja, jag vet ju inte. Så jag pratade nyss med polisen och de säger att de vet inte. Jag bara, är det någon som vill mörda mig? De bara, vi vet inte. Skulle vi veta någonting åt det saken så säger vi det till dig. Men eftersom det var så där pass allvarligt det som hände så måste du vara i säkerhet.
Catalina berättar att hon har kontakt med polisens avdelning för personsäkerhet och också att hon efter dödsskjutningen fått ett skyddat boende via socialtjänsten. Boendet låg ute på en ö och under transporten dit fick hon personligt skydd från ett privat säkerhetsföretag.
Vi skulle ta en båt så de följde med oss. Säkerhet och skyddade människor.
Catalina bodde bara på det skyddade boendet i några dagar. Det, säger hon, passar inte alls hennes familjesituation då hon har en liten dotter som, säger hon, är sjuk.
Där vi var, det var jättesmutsigt och jättemycket damm och det fanns inte de sakerna som hon behövde, va? För att allting ska vara rent.
Nu gömmer hon sig på en annan adress tills socialtjänsten hittar något nytt.
Ja, och det är inte lätt. Det är jättesvårt. Och så man känner sig som om man är på gatan. Och det är inte jag som har gjort fel, va? Det är min son som har blivit mördad.
Catalina berättar om hoten. Och att andra närstående till familjen fått konstiga samtal, som hon säger. Som en släkting som fick samtal från en som sa sig vänta utanför huset med pizza. En pizza som ingen beställt.
Nej, jag har inte beställt pizza. Men vi vet inte om det var skoj eller vad. Jag vet inte vad de här människorna vill. Jag vet ingenting. Jag har ingenting med det här att göra. Jag är bara en vanlig mamma som bodde långt ifrån ut mot landet. Och jag levde ett tryggt liv. Och tills det här hände. Och sen har hela mitt liv gått upp och ner.
En mamma som förlorat en son i det pågående våldet. Och en familj som nu tvingas leva på flykt och under beskydd av ett privat säkerhetsföretag. Och det här att man måste beskydda människor som lever under hot, ja, det är inte något nytt i sig. Men det har fått en ny dimension nu när kriminella gäng också angriper föräldrar och andra släktingar. Vi ville ta reda på mer om hur det här beskyddet ser ut och hur sådana här privata företag fungerar. Och vi fick tag på ett av de bolag som har till uppgift att skydda människor under hot. Så jag åkte till Uppsala och träffade Hansi Stavbom.
Jag fortsätter ha micken på nu om det, okej?
Han är chef för ett företag som heter SSK Säkerhetsakademi.
Magnus som jobbar med öppenvården.
Vi går in på hans kontor. Det står en kaffekopp på skrivbordet. Och så ligger det några papper där också.
Hur många är ni här?
Just här så är vi 6 personer.
Okay. Men ni är även på andra platser? Eller?
Ja. Okay. Och framförallt då när det gäller skyddet så är vi på andra platser.
Skyddet som Hansi Stavbom talar om här handlar om att beskydda människor som av olika orsaker har ett hot mot sig. Bland annat anhöriga till kriminella.
Vi tar ju in personal beroende på vad vi gör för någonting. Ibland kan det ju vara så att oj, här måste ju vara 5 personer vid en hämtning till exempel.
En hämtning? Alltså det är när man måste åka till en plats för att hämta en eller flera personer som ska beskyddas.
Vad kan föranleda att man måste vara så pass många vid en hämtning?
En kraftig hotbild. Gärningspersonerna är på plats till exempel. Och har vi två gärningspersoner som är utanför och är våldsbenägna och vi ska hämta tre, då behöver man vara några stycken för att säkra upp det. Det kanske ska flyttas med prylar också. De ska ju ha med sig någonting dit de åker.
Och den senaste tidens våldsspiral har märkts av, säger han.
Ja, dels så har ju förfrågningarna ökat, absolut.
Han berättar också att anhöriga till kriminella ringer direkt till honom och till hans företag och ber om hjälp.
Japp, det händer också.
Folk som är oroliga över att just de kommer att bli måltavlor.
Och där kan man väl säga att de senaste åren att det har ökat. Att det är flera som hör av sig privat.
Och så finns det en annan aspekt som ökar komplexiteten när man ska skydda anhöriga till tungt kriminella. För i många andra fall när folk behöver skydd så är det bara en person som står för hotet. Till exempel när det handlar om våld i nära relationer. Men i de här fallen, när anhöriga till kriminella hotas, ja, då kan faran komma från flera håll samtidigt.
I det vanliga fallet så är det kanske en eller två personer som utgör hotet. Nu kan det komma gärningspersoner från vilken plats som helst. Säg att det är ett helt gäng till exempel som är ute efter en person. Och det här gänget kan omfatta 100 personer. Helt plötsligt så har vi 100 gärningspersoner att hantera. Och då är skyddsarbetet väldigt speciellt jämfört med om det är en arg eller en gärningsperson, Nisse, som har spöat sin fru. Liksom. Det är mycket enklare.
Så vad är det egentligen de gör när någon behöver skydd?
Det är framförallt när det är bråttom och polisen har annat att göra helt enkelt. De kanske måste hantera den här hotbilden och kan då inte hålla på att hantera skyddspersonen.
Det brukar ofta starta med att socialtjänsten i en kommun har indikationer på att det finns ett hot mot en person eller familj. Indikationer som ofta kommer från polisen. Om det dessutom finns ett eller flera barn i familjen så blir det ännu mer angeläget att skydda dem.
När det blir en hel familj som blir hotad, ungdomens till exempel, äldre barnet i familjen blir dödad, blir skjuten, och så har man flera småsyskon till det barnet, de har en ganska kraftig hotbild emot sig troligen, eller ofta, och då måste man ju ta hand om dem också.
Här så måste man vara snabb, säger Hans i Stavbom. Man måste hämta familjen och säkra dem. Det vill säga att man för dem till en tillfällig plats som anses säker.
Och det kan vara allt ifrån ett hotell där vi då finns precis utanför dörren hela tiden, eller till en lägenhet som inte är registrerad på någon av oss, som inte är spårbar.
Därefter så gör Hans i Stavbom och hans kollegor en djupgående intervju med de som ska skyddas.
Där vi plockar ur all information som den har om gärningspersonen eller gärningspersonerna.
Här så försöker de ringa in vem eller vilka det är som hotar familjen. Hur allvarligt hotet är.
Och sen så går vi igenom alla register och allting sånt. Nätet, rubbet som vi kan få tag på. Där vi kan få mera information om de här personerna. Och sen kan vi balansera skyddsnivån som den här behöver leva under.
Och i de mest allvarliga fallen. Alltså de fall där en person eller en familj riskerar att skadas eller till och med dödas. Ja, då flyttar man dem till en annan kommun.
Ibland så behöver man ju ha människor omkring sig dygnet runt hela tiden. Både som stöd men också för att hantera säkerheten. Och som tur är så är de ju hyfsat, ska jag säga, revirfasta. De behåller sig ofta i sina områden. Så flyttar man en person från Uppsala till Kiruna så är det lugnt till exempel. Så det är så man får jobba då när man får flytta på en person ordentligt.
Hur funkar det? Har ni liksom adresser runt om i Sverige som är tomma där man bara kan komma med folk om det så skulle behövas? Eller hur funkar det?
Ja, det gör det. Och vi samarbetar med ett ganska stort antal företag som har boenden på olika sätt. Så att vi har tillgång till tomma lägenheter.
Ibland så kan det räcka med att personal kommer dit med jämna mellanrum och tittar till familjen eller skyddspersonen. Men i de mest allvarliga fallen så kan det behövas att någon är där både dag och natt.
Ja, har vi en röd situation, då är det en person som vi inte lämnar ensam överhuvudtaget. Då finns vi i närheten av den här personen dygnet runt hela tiden, om vi är på rött. Är det på gult, ja, då kanske vi kan balansera ner skyddet lite grann. Vi behöver inte vara där dygnet runt hela tiden, utan vi finns tillgängliga 24/7 såklart, men inte på plats kanske.
Har de här färgerna som Hansi Stabom pratar om en del av säkerhetsanalysen? Han visar mig en matris på sin dator. En matris där man försöker bedöma sannolikheten för att en person ska utsättas för något negativt. Den röda zonen ska åtgärdas omedelbart, står det.
Så då kan man räkna ut ett riskvärde. Så har du en femma i sannolikhet, det är jättehög sannolikhet att det här händer. Och det blir en jätteallvarlig konsekvens om det händer, negativ konsekvens.
Just nu så jobbar Hansi Stavboms företag med ett 30-tal skyddsbehövande familjer. Runt hälften av dem har någon form av koppling till det pågående gängvåldet.
Kopplad på ett eller annat sätt.
Just det.
Sen är det så att vi, ja, vi jobbar ju lite speciellt då. Så att vi får ju lite andra kanske klienter än vad man vanligtvis har på skyddat boende. Där vi tar ju de som har en riktigt rejäl hotbild emot sig.
Du lyssnar på Konflikt om mammorna, barnen, familjerna som nu har blivit måltavlor i den pågående gängkonflikten. Anhöriga som i egenskap av att vara just anhörig till en kriminell person nu måste leva långt ifrån sina hem, på skyddade boenden och utan kontakt med vänner och bekanta. Och mitt i allt det här så fortsätter samma anhöriga, samma mammor, att söka svar. Att ställa frågan, varför mitt barn? En fråga som ibland kan innebära en fara för de som försöker att ta reda på svaret. Konflikts Edgar Mannheimer åkte till Botkyrka söder om Stockholm för att träffa Tylin Tash, mamma till en son som dödades när han var 19 år gammal.
Om anhöriga som drabbas, vi är redan drabbade. Våran själ är ju redan borta. Det är kroppen som lever. Skyddet är för kroppen, inte för själen. Själen har redan lämnat det. Behöver jag skydd, om jag nu kommer behöva det någon gång i framtiden, det vet jag inte. Då är det inte min själ som behöver skydd, det är min kropp. Mm. Det är min dotter som behöver skydd.
Det regnar i Norsborg i södra Stockholm när jag träffar Tylin Tash. Vi tar en cigarett på verandan framför villan där hon bor. På parkeringen tillhörande villan hittade hon för snart 2 år sedan sin son ihjälskjuten i bilen han lånat av henne för att åka till gymmet. Emirhan var 19 år gammal och hade precis beställt studentmössa och mörkblå kostym. Fimparna kastar vi i en stor Nescafé-burk som fyllts till hälften av gamla fimpar och aska. Tylin Tash fimpar inte, alltså släcker inte cigaretten när hon slänger den. Hon skruvar bara på locket på kaffeburken och rök fyller burken som en dimma över en äng av svartgrå aska. Tylin Tash tillhör en växande grupp anhöriga till de som fallit offer för det dödliga skjutvåldet i Sverige. En grupp som de senaste veckorna själva blivit måltavlor, även om de inte är involverade i gängkriminalitet.
Att vi har kommit dit hän, det är inte okej redan från början, skjutningar, sprängningar, men att det har eskalerat till anhöriga Och det är inte första stegs anhöriga som det verkar just nu. Det är hela släktmannaskapet som är påverkad. Vi är redan så pass påverkade. Hans anhöriga ska inte påverkas ännu mer med rädsla. Det räcker med den sorgen vi redan har.
Bra. Edgar heter jag.
Mehmet heter jag.
Trevligt träffas.
Det är min man. Det är min man.
Under vårt samtal på verandan kommer Tylins man Mehmet hem. Han har precis varit på en begravning för en ung kvinna som dött i cancer. Och Tylin vill veta hur det var.
Christian, där jag tar järvar.
Mamma?
Men hon igen.
Jaha, ja. Okej, det är första delen.
Men han ligger på andra sidan.
Ja, ja, det är första delen. Nej.
Ja, första delen kan man säga.
Jag fattar. Ja. Men då, vad då? Är hon kremerad? Det kan hon inte vara. Jag känner mig inte rädd. Och jag har inte varit rädd sedan dag ett. Jag kan känna mig orolig för min dotter.
Vi sätter oss i soffan i Tylin Tars vardagsrum. Hon har på sig en rosa stickad tröja och mörkgrön slöja. På väggen hänger bilder och porträtt på Emirhan jämte islamisk kalligrafi och den turkiska flaggan. Hon berättar att hon gjort egna efterforskningar under de 21 månaderna som gått sedan Emirhan dödades. Även efter att polisen slutat utreda. Detta trots att just sådana efterforskningar kan sätta henne och hennes familj i fara. Bara blotta vetskapen om vem som ligger bakom Emirhans död är livsfarlig information. Trots denna grova hotbild söker Tylin Tars svar.
Vad hände med Emirhan? Varför Emirhan? Vad har han gjort? Vad är det jag har missat?
Vad var det som hände? Vad var det jag missade? Det är en fråga Tylin Tars ofta återkommer till under vårt samtal. Hennes familj flyttade från hemlandet Turkiet till Sverige när hon var 10 år. Den svenska samhällsdebatten har under många år präglats av en diskussion om misslyckad integration. Tylin Tars ser sig som integrerad och undrar varför det inte räckt till.
Är inte jag tillräckligt integrerad med Sverige? Jag kan prata svenska, jag jobbar, jag har pluggat, jag betalar skatt. Jag försöker fullfölja alla regler och lagar som finns. Vad mer behöver jag göra? Jag äter makaroner med köttbullar. Spagetti, kött för sås. Vad mer behöver jag göra? Mina barn går i vanlig kommunalskola. Så, nej, jag pratar inte svenska hemma. Jag pratar mitt språk. För jag tycker också att det är viktigt. Så vad mer?
På samma sätt menar Tylin Tars att hon uppfostrat sin nu döda son, Emirhan, ordentligt. Hon var involverad i hans liv. Han svarade alltid i telefon, städade undan efter gäster, tömde diskmaskinen.
Jag är en i personligheten. Är jag en orolig mamma? Jag vill ha kontroll. Och min son var 18 år. Om han kom hem i tid. Om han följde sina rutiner hemma. Om han var så pedant hemma. Varje morgon han var tvungen, eller jag behövde inte säga till honom. Bädda sin säng. Se till att hans rum är ren och fin. Hjälpte mig med disken. Hjälpte mig med städningen. Hjälpte mig med tvätten. Storstädningar. Det var han och jag som gjorde det.
Emirhan berättade för sin mamma om någon av hans vänner hamnat i knipa. Och vilka hans vänner var.
Vad var det jag missade? Det står så mycket om att kontrollera era barn efter det här. Och så skriver de upp en lista, checklista. Om jag känner att jag har gjort alla dessa steg och inte sett något, inte känt något, vad har jag då missat?
Trots att hon upprätthållit sin del av samhällskontraktet, arbetat och betalat skatt och skött sig och försökt uppfostra sitt barn på samma sätt, så dödas han. Bara några månader innan han skulle ta studenten. Det är något som Tylin Tash inte får ihop. Jag frågar henne om hon lägger skuld på någon eller något.
Jag är bra på att skuldbelägga mig själv, till att börja med. Mm. Vad hade jag kunnat göra? Sen, skuldbeläggning, det är så stort.
Man kan prata om att känna sig besviken kanske.
Jag är nog besviken på allt och alla. Men framförallt på mig själv. Vad har jag missat? Vad hade jag kunnat göra bättre? Att inte kunna känna sig tillräcklig. Om alla kände likadant, då menar jag 10 miljoners befolkningen, då skulle vi inte ha den här sitsen som vi har idag.
Tylin Tash känner inte igen sig i det Sverige hon kom till som 10-åring. Hon har alltid känt sig trygg i Sverige, fram till nu. Tylin Tash är orolig för sin dotter, som nu hon är 10 år gammal.
Hur ska hon växa upp? I vilken miljö? Var är det tryggt? Är vi trygga någonstans? Nej. Så... den gröna Sverige är borta.
De flesta dagar går Tylin Tash till sin sons grav vid den muslimska gravplatsen i Flottsbro och pratar med honom, ibland sent på natten. Där träffar hon andra anhöriga till de som dödats i gängvåldet.
För många, många kan säga, ja, men åk inte på kvällen. Det är läskigt. En som inte har förlorat en nära. För den personen är det läskigt.
En gravplats.
Mm. Men inte för mig. Att vara hos Emirhan. Hos honom är det det lugnaste, det harmoniska, det bekvämaste platsen. Då känns det som om att jag har kommit hem. Det känns som om det är ett slag i ansiktet på mig om jag säger grav. För då bekräftar jag för mig att han inte finns. Och det så är det inte.
Föräldrar hanterar sorgen av att förlora söner och döttrar på olika sätt. Tylin Tash tror att pappor ofta har svårare att uttrycka sina känslor. Men mammorna sparar allt som har med barnen att göra för att bevara en doft, ett minne, vad som helst.
Jag har hört mammor som har sparat sonens solrosfröskalet. Otvättad socka. Det är inte så vi ska ha det. Det är inte så vi ska leva.
Tylin Tash har sedan hennes sons död haft tät kontakt med polis, vård, skola och rättsväsendet. Hon har sett hur unga män i Emirhans ålder åkt in på SIS-hem och fängelser för ringa brott och där kommit i kontakt med grovt kriminella. Att unga män blir mer kriminella av att sitta inne. Hon tror inte på hårdare straff. Däremot tycker hon att polisen ska ha större befogenheter att till exempel avlyssna, övervaka och göra digitala intrång i samband med brottsutredningar.
Som i Emirhans fall nu, var fanns det inte kameror på vägarna på det här närområdet? Varför kan man inte få information från, det pratas så mycket om hök och allt vad det nu är, masten. Var är all dess information? Varför tog det 7 månader för polisen att öppna upp min sons telefon? Då är ju informationsinsamlingen som är på 3 månader, det är ju redan bortkastat. Det har gått 7 månader. Chattar försvinner. Dialog försvinner. Varför är ni så sena med det? Hur svårt ska det vara, säger jag. Vi är ett techland. Vi är i framkanten av all teknikalitet som sker.
Kan du tänka dig att liksom ge upp friheter eller integritet för att polisen ska kunna utföra sitt arbete bättre?
I den situation jag befinner mig i just nu, om det skulle gagna mig, ja. Polisen ska ha mer frihet att röra sig.
Tylin Tash är även besviken på politikerna som hon menar håller på med pajkastning istället för att samla sig och göra något åt situationen.
Jag försöker förklara för min dotter vad regering är. Och då säger jag, men regering är mamma och pappa. Sen är det vi som bor i det här landet som är du. Regeringen bestämmer, vi följer. Eller du följer. Så det innebär att man ska kunna vända sig till sin mamma och pappa, regeringen. Och få stöttning. Man ska kunna medverka, inte motverka. Det är då vi kan komma vidare. Istället för att anklaga varandra.
Känner du att regeringen gör samma självrannsakan som du gör och tänker, vad har jag missat? Vad hade jag kunnat göra bättre?
Nej, de är jättebra på att anklaga varandra.
Jag frågar Tylin Tash vad hennes nästa steg är. Hon svarar att hon fortsätter med sina egna efterforskningar och skickar sen ett budskap till hela Sverige genom att citera Nalle Puh. Det var Emirhans favorit när han var liten.
För min egoistiska skull vill jag veta vem och varför. För allmänheten, för samhället, för alla, för oss alla som bor i Sverige. Så skulle jag vilja skicka med ett medskick och det är en för alla, alla för en. Det är det enda jag kan säga. Att alla måste enas.
Tylin Tash, som förlorade sin son i skjutvapenvåldet och som fortfarande inte fått svar på varför hennes 19-åring aldrig fick ta studenten. Tidigare så hörde vi hur privata säkerhetsföretag kopplas in av socialtjänst eller polis för att skydda anhöriga med allvarliga hot mot sig. Men att göra det, alltså att flytta på människor eller hela familjer, är förstås en slags sista utväg. När faran är så pass stor att man inte har något annat val. Så vi hörde också av oss till polisen i en av de regioner där våldet varit extra påtagligt den senaste tiden. För att förstå hur polisens arbete förändrats under det som nu händer.
Det är väldigt hög och allvarlig bild när det gäller just hot mot de anhöriga till individer som inbegriper de här konflikterna. Och det här är nivåer som vi aldrig har sett tidigare.
Det här är Jale Poljarevius, underrättelsechef på polisregion Mitt. Det vill säga den region som innefattar Gävleborgs, Upplands och Västmanlands län.
Det som görs det är att information samlas in så att man får en lägesbild. Vilka är de här individerna? För de är rätt många. Vi har ju sedan tidigare kartlagt vilka konfliktaktörerna är och sen så gäller det att identifiera vilka är de övriga individerna.
Och den där analysen, alltså vilka de här personerna är, den har polisen alltså gjort och det har de siffror på i region Mitt.
Vi har 1260 individer som tillhör olika kriminella gänggrupperingar.
Okej, så alltså 1260 personer som är med i gäng i de här tre länen.
Av dessa så är till exempel, om vi ska ta Uppsala då som exempel, 570 stycken finns ju förlagda i Uppsala. Av dessa 570 så är något hundratal i grova drag inbegripna i konflikten.
Så ett hundratal personer, bara i Uppsala, som är en del av den pågående konflikten, enligt Jale Poljarevius.
Och alla de här individerna har någon form av släktskap med någon. Mamma, pappa, de kanske har barn, kusiner, bröder, systrar, farbröder och så vidare. Så att där får man ju en fingervisning på hur stor den siffran skulle vara. Och många av de här, några bor tillsammans, några bor själva och så vidare. Så att det blir ganska stort antal adresser att hålla koll på.
Och Jale Poljarevius berättar att man har en rad åtgärder för att ta höjd för de här hoten mot anhöriga. Man kan ha bevakning utanför och man kan patrullera lite extra utanför vissa adresser. Rondera som polisen säger. Eller som vi hörde tidigare, att man alltså flyttar på personer till andra kommuner. Men i grunden, säger han, så går det inte att hålla koll på alla de här personerna samtidigt. Man måste prioritera, göra val baserat på färsk information.
Och information kan komma från alla möjliga håll. Det kan komma utifrån, det kan komma inifrån våra egna signalspaningsdelar där vi håller på till exempel att lyssna på mobiltelefoner, där vi avläser datatrafiken. Så att det kan göra att ena dagen är det prio på individ A. Nästa dag, då kanske B har blivit betydligt högre prio av någon anledning. Då. Så att det ändras ju, och det gör också att i och med att prioriteringen ändras, då blir det väldigt svårt för oss också. Och ibland kan det vara så att vi har bevakat en adress, vi har lämnat adressen, den är tom. Och sen så gör man sig ändå på den adressen. Och så spränger man kanske, och så drabbar det inte. Det är ingen kvar på själva måladressen. Men grannen bredvid drabbas, eller grannarna bredvid drabbas på olika sätt. Och det är också någonting som man ska ta höjd för. Det blir ju ytterligare en komplex situation där vi ska bevaka plötsligt tomma adresser. Så att inte grannarna ska drabbas. Alltså den uppgiften, den blir ju mer eller mindre omöjlig, vill jag påstå.
Det här är konflikt om när anhöriga blir måltavlor i den pågående gängkonflikten. Och sist i programmet så ska vi lyfta blicken en aning. För när det eventuella och direkta hotet mot de anhöriga inte längre finns kvar, ja då återstår sorgen och tomheten av att ha förlorat ett barn eller ett syskon. Simon Moser träffade en förälder som efter åratal av saknad valt att engagera sig inom politiken. I september 2022 blev Carolina Sinisalo invald i kommunfullmäktige i Stockholms stad.
Tack ordförande, fullmäktige. Snart har det gått 7 år sedan mina 2 söner blev skjutna i Akalla. Varje dag i 7 år har jag tänkt på den dagen. Det värsta dagen i mitt liv. Den äldsta av dem överlevde men är förlamad idag och sitter i rullstol. Den yngsta, Robin, hade precis fyllt 15 när han dog.
Hej Simon.
Hej
Carolina. Jag tror vi får gå på baksidan, för där finns det någonstans där vi kan stå. För jag fick inte tag i de ansvariga igår.
Ja, och Carolina Sinisalo träffas utanför stadshuset i centrala Stockholm. Egentligen skulle vi gått in och satt oss, men idag visade det sig vara svårt. Istället sätter vi oss på en bänk på den stenlagda innergården. Mycket har hänt sedan den här dagen i januari 2016 när hennes söner blev beskjutna i trapphuset hemma i Akalla. Nu åker hon från förorten in till centrala Stockholm för att delta i politiken på högsta kommunala nivå. Hon är ersättare i kommunalfullmäktige för Socialdemokraterna. En helt ny värld, en värld som hon aldrig trodde hon skulle bli en del av.
Jätteoverkligt faktiskt. Jag blev lite så här, okej, vad ska lilla jag göra där i det rummet? Men det är jättekul och det är spännande och man lär sig så mycket nytt.
Efter det att Carolina Sinisalo förlorade sin son Robin började hon tidigt engagera sig för att de skjutna barnen skulle få en röst. För att de inte bara skulle vara en rubrik. Robin var ett barn, inte bara en siffra i statistiken.
Det första steget jag tog, det var faktiskt att jag kontaktade media och gav dem Robins ansikte. Jag gav dem mitt ansikte, våran verklighet, våran historia, just för att mänskliggöra mordoffrarna och anhöriga som sitter och sörjer. För det fanns inte så mycket med i media. Det finns inte det idag heller för den delen, men lite mer. Just att visa samhället att det är inga monster som dör, utan det är faktiskt helt normala levande människor, barn, som dör.
Hon startade föreningen som fick namnet Fuck våldet. och hon engagerade sig 2021 när föräldrar från Järva gick samman och skrev ett program med 34 punkter som skulle bromsa och få våldet att sluta.
Vi har samlat här idag för att uppmärksamma den nationella krisen, alltså den ökande våldet. Där många barn och ungdomar förlorar sina liv på våra svenska gator. Om det inte är någons familjemedlem eller en bekant så är det medborgare i det här samhället. Detta berör oss alla.
Bland punkterna fanns förslag som skulle öka demokratin i utsatta områden. Punkter som rörde arbetsmarknad och sommarjobb, utbildning och skola. Men även flera punkter som handlade om stöd till familjer som drabbats av våldet. Både i form av psykologhjälp och ekonomisk kompensation.
Och enligt mig så var det här, det var väl någon punkt där det var att familjerna behöver stöd. Vi behöver lyfta upp dem och backa upp dem. Samhället behöver finnas där.
Det här var 2021. Sedan dess har våldet ökat. Och av föräldrarnas förslag till åtgärder är det inte många eller något som genomförts, menar hon. Åtgärder för att lösa situationen har lyst med sin frånvaro.
Tyvärr så måste jag nog säga att de punkterna bara försvann ut i tomma intet. Som vanligt.
Hon har under lång tid pekat mot politikerna och menat att det är där ansvaret ligger. Men nu när hon själv är politiker innebär det att hon fått en större förståelse för hur den politiska processen går till.
Absolut. För att nu har jag ju sett hur det går till. Det är inte bara att man gör från ena dagen till den andra. Utan det diskuteras och det bollas fram och tillbaka. Och debatteras och tjafsas och alla vill ha sin politik igenom. För även om sossarna är de som styr så har vi ju faktiskt flera partier som alltid ska tycka och tänka annorlunda. Så att ja, idag har jag en helt annan förståelse för politiker. Vilket kanske är därför jag inte sparkar på dem så mycket i media längre.
Hennes ingång i politiken kom via kontakter som hon fått när hon engagerat sig i våldet som drabbar barn. Bland annat har hon lärt känna den tidigare riksdagsledamoten Anders Österberg från Socialdemokraterna. Och han föreslog att hon skulle gå med i partiet.
Jag har ju väl alltid varit sosse på något sätt, men jag har aldrig varit medlem i någonting. Men jag blev medlem där och sen så kände jag att okej, men vi testar. Vi kandiderar.
Till hennes stora förvåning valdes hon in i kommunalfullmäktige. Och när det var dags för henne att för första gången tala inför fullmäktige så var hon nervös.
Och jag tror jag snubblade på vägen upp och sen så stammade jag väldigt mycket. Konstigt med tanke på att jag har pratat med framför 100 människor förut. Men just där och då kändes det så viktigt att verkligen leverera. Nu vill jag vända mig särskilt till Moderater och Sverigedemokraterna här inne.
Carolina Sinisalo talade om hur hon bemötts när hon var mitt uppe i sin tragedi. Och hon riktade sig till den politiska oppositionen.
När min 15-åriga son mördades och han inte ens blev begravd så blev han kallad för Adidas-slödder, odjur och avskum av era företrädare. Och det är någonting jag aldrig kommer förlåta. Men nu har jag bestämt mig att kämpa. Och det kommer jag göra med all kraft. Jag ska använda min plats här för att ingen annan mamma ska gå igenom det jag har gått igenom.
Hon fick replik från moderaten Andrea Hedin.
Tack för att du väljer att dela det här. Tack för att du är så modig och tack för att du sätter den här frågan på agendan. Jag känner inte igen att någon partikollega har uttryckt sig så. Är det så är det naturligtvis olämpligt och jag tror att vi alla i den här salen delar en gemensam värdering om att här håller vi en god ton. Återigen, tack.
Carolina Sinisalo är noga med att säga att det här inte är en höger-vänster-fråga. Kängan hon delade ut var riktad till alla politiker som har varit med och fattat besluten och varit ansvariga för att situationen är som den är idag.
Det är någonting som jag har hela tiden sagt, och oavsett om jag är socialdemokrat så betyder det inte att jag är nöjd med deras politik. För oavsett vilken sida vem så har de ju ingen av dem gjort sitt jobb rätt. Med tanke på att alla våra, så många barn har dött och blivit mördare. För hade de gjort rätt från början så hade vi inte suttit i den här situationen. Med hundratals barn och ungdomar som har mördat. För att jag har kommit till den punkten i livet, eller efter min sorg, att jag ser även den sidan. Även den familjen förlorar ju sitt barn. Men på ett annat sätt. Och jag tycker det är jättetragiskt att vi har 13, 14, 15-åringar som skjuter ihjäl folk. Som är beredda att göra sådana åtgärder. Att de är beredda att ta ett vapen och skjuta ihjäl någon. Vem ska ta hand om det barnet sen när den ska bli vuxen och komma ut i världen?
Den frågan hon vill driva framåt i politiken är det förebyggande arbetet. Och att få människor att förstå att världen här inne i stan och den ute i förorterna skiljer sig åt.
Ja, att vi ska satsa på förebyggande. Alltså det här med hårdare straff och det tar ju de andra hand om jättebra. Så det tänker inte ens jag prata om. Utan det är det här. Och sen just att familjerna som bor i de här förorterna, där det finns en risk att ungarna kan hamna fel. Där ska vi... Det får kosta vad det kostar just nu. Men vi måste satsa skola, förskola. Alltså det börjar ju redan i förskolan. Och vi måste se till att alla som går ut nian har godkända betyg så att de kan gå vidare. Och sen behöver vi ha lite andra alternativ än gymnasiet för att alla är inte gjorda för att sitta i en klassrum. Så just det här med förebyggande och att vi räddar dem innan de hamnar där att de ska sitta i fängelse eller bli skjutna. Och det är någonting som jag kommer tjata mig till döds, tror jag.
Det har snart gått 8 år sedan Carolina Sinisalos liv förändrades. Och jag undrar vad tiden gör. Ser man annorlunda på situationen när åren går?
Jag tänker kanske inte på det annorlunda, utan det är ju lika chockerande varje gång jag tänker på det. Men jag kanske har lugnat ner mig lite med min ilska och den här chocken har lagt sig. Men smärtan är ju detsamma. Och sen när man ser vad som händer idag, 8 år senare, så kommer ju den där bubblande ilskan ibland fram igen. Men ja, både ja och nej.
När hon idag träffar någon som gått igenom det hon varit igenom säger hon att livet fortsätter.
Man överlever. Vi människor har en styrka från en helt annan nivå. För första tiden trodde jag ju också att jag skulle dö och smärta var hemsk. Men här sitter jag nu 8 år senare. Så att på något sätt så överlever man. Smärtan kommer aldrig försvinna, men man lär sig att leva med den.
Med det är konflikt slut. Nästa vecka kommer vi att titta närmare på en av de åtgärder som regeringen vill införa för att stävja gängvåldet. Ungdomsfängelser. Reportrar i det här programmet var Anja Salberg och Edgar Mannheimer. Research Ulrika Bergqvist. Producent Simon Moser. Tekniker Maria Stillberg. Och jag heter Fernando Arias.